in på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
I veckans minneslucka.
Ja, vad fan, det hänger en telefon på väggen. Svara då, vad fan kan det vara?
Ska du ha gått från Frankrike och vin sommelier till nu en bajs sommelier?
Som tur var inte på regissören eller hans flickvän, utan han spyr på mig. Och jag... Välkomna till minnesluckan med mig, Nicky Borg.
Och så är det jag, Jan Hinnanfors.
Ja, det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Och sen har jag ju mitt band Backyard Babies och en hel del minnesluckor därifrån. Så det blir ju en del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu, Janne, låt oss öppna dagens minneslucka. Vart ska vi bege oss?
Ska vi se vem som kan räkna ut det här först då. Ronald Reagan blev president för USA det här året och samma år överlevde han också ett mordförsök. Ligger ju lite i nutid faktiskt.
Det gör det.
Utanför Washington Hilton Hotel skedde det här mordförsöket. Men han överlevde alltså. Det första erkända fallet av HIV-AIDS börjar i USA och ett sovjetiskt tankfartyg går på grund vid Dalarö i Stockholms skärgård. 200 ton olja togs upp de första 3 veckorna. TV-serien Dallas debuterar i svensk TV och dessutom så föds den här svenska stjärnan.
Ancora questo, vi kör färdigt denna.
Det är 8 minuter kvar.
Så mycket har du kvar?
Okej,
vi är finna. No, vi har avslutat detta. Träningen börjar när jag satt. Nej.
Zlatan Ibrahimovic.
Ja, jag ska precis säga det. Det måste ju vara Zlatan det där, precis.
Prins Charles, numera kung för övrigt, och Lady Diana gifte sig och 750 miljoner människor samlas framför sina tv-apparater för att se det här bröllopet.
Wow.
Ja, det är fan helt galet. IBM släppte sin första persondator, IBM PC, och markerade en ny era för hemdatorer. Björnstammen i Sverige återhämtar sig efter att ha varit kraftigt decimerat på grund av jakt. Och MTV lanseras och blev snabbt en kulturell kraft. Dessutom så släpptes den här låten och kunde höras lite överallt. Jag är lite chockad att varken du eller jag tog det som årets låt nämligen, så den fick vara med här. Året är alltså 1981.
Yes! Början på det fantastiska 80-talet. Lite kul med den här låten. Har man sett det här Fallon-klippet med Will Ferrell när han sitter och kör den här låten och kommenterar, då kan man ju liksom inte höra något annat än just Will Ferrells jävla kommentarer hela tiden. Men jag läste någonstans, det är ganska kul, det här är världens kändaste låt. I alla kategorier. Kategorier heter det. Alltså, den har ju dykt upp i tv-serier och så vidare. Va? Så frågar du vem som helst. Ung, gammal, man, kvinna, hårdrockare, syntare, you name it. Så förtjänar alla till Don't Stop Believing med Journey.
Från öst till väst.
Ja, världens kändaste låt.
Ja, tänk
att sitta på den alltså.
Makes sense.
Ja. MTV, ska vi inte börja där?
Jo, känns ju... det måste vi.
Ja, det måste vi göra.
Jättestor katalysator som också sas förstöra våra jobb som vi numera har. Det visar sig att det inte gjorde faktiskt. Men man körde alltså musikvideor 24 timmar om dygnet och först ut, alltså den absolut första musikvideon, var The Buggles med den här låten. Ja, exakt. Det var den första som streamades ut i USA.
Ja, precis. Och sen var det musik på MTV i många, många, många år innan man slutligen avvecklade det och började köra några sjuka jävla dokus.
Det var reality-serier.
Ja, reality-serier och så vidare. Och nu, vet du vad, jag tänkte jag skulle hunnit googla det här innan vi drog igång idag, men jag hann inte det, så det kanske blir en fråga till dig som lyssnar. Vilket år slutade, alltså vad kan man säga, när försvann musiken ifrån MTV? Alltså när det blev det påtagligt ingen musik längre, som det var då i början, uppenbarligen under väldigt lång tid.
Det var ju ungefär samtidigt i alla fall när deras tittarsiffror gick neråt också.
Ja.
Nej, det... Eller var det Jersey Shore? Ja, men då kanske nej, men jag det var
vet...
stort i början.
Ja, jag vet inte. Men det blev i alla fall någonting. Men det är så sjukt med MTV. Alltså, Video Music Awards gick ju av stapeln här bara för en 2 veckor sedan ungefär i USA. Då, där då våran allas Taylor Swift blev den mest, alltså hon som har fått mest VMAs då genom historien. Men så det är den här MTV-galan då, Video Music Awards, är ju superstor i USA framförallt fortfarande. Men själva liksom kanalen spelar ju knappt musik. Alltså det är så jävla motsägelsefullt.
Jag tror inte den fanns längre.
Jo. På de här astronautgubbarna med MTV-flaggan som de har haft ända sedan starten. Liksom. Så att, jag tycker det är lite lustigt att den själva VMA, alltså MTV-galan, är superstor, men kanalen spelar ingen musik längre. Typ.
Vi hade ju någon annan hemma också. VH1 hette det. Jag vet
precis.
Det kom från, men det var ju samma.
Det var, det, nu säger jag nog fel. Det var inte brittiskt bara, men det, kom inte, det fanns säkert en europeisk och en amerikansk version. Precis som det har funnits av MTV också. MTV Europe och MTV USA då.
Svenska versionen var ju ZTV kan man säga.
Ja, precis. Ja. Där var det lite jävla High Chaparral. Lite Vilda Västern faktiskt, ZTV. Nej, men jag har ju en väldigt speciell relation till MTV. Och jag har ju pratat om det förut här i podden. När jag var på någonting som hette Christmas Rumble. Det handlade ju framförallt om Headbangers Ball då. Detta program som så många runt om i Europa, för det var framförallt i Europa, det var väldigt sent på kvällen. Det fanns ju ett amerikanskt Headbangers Ball och ett europeiskt då. Och i Europa så var det Vanessa Warwick som var gift med Ricky Warwick från The Almighty eller Black Star Riders.
Oh, det har jag aldrig tänkt på.
Jo då, för fan, de var gifta under den här tiden. Hon var programledare på MTV:s Headbangers Ball och jag tyckte att hon var jävligt cool. Hon var väldigt bra. Hon gjorde liksom extremt bra research, gjorde intervjuer och Headbangers Ball, det var verkligen något man inte fick missa. Jag tror att det började vid 11-12 på söndagkvällen eller någonting där sent. Först gick det ett alternativprogram som hette 120 minutes, vilket kunde vara lite mera alternative rockband liksom.
Det var där de körde Nirvana förstås.
Ja, precis. Jag tror de har spelat bland annat där och så vidare och så vidare. Nej, men sen så man satt ju liksom uppe tills man somnade, eller så, som jag gjorde då, proffs, som måste säga att jag var, så bara tryckte man på rec och spelade in hela Headbangers Ball och det gick och la sig, så man ändå kunde gå och jobba på måndag morgon om man nu skulle göra. Och sen när man kom hem på måndag eftermiddag så hade man ju 2 videokassettbandspelare då, så då spelade man av de bästa låtarna från varje program. Så jag har ju, utan att överdriva, flyttkartonger med 100-tals VHS-kassetter med best of MTV's Headbangers Ball, enligt min mening då. Både intervjuer och videos alltså. Under många, många, många år höll jag på med detta.
Det måste ju vara värt lite cash, tänker jag. Eller?
Ja, för den person som har en VHS-videokassettspelare. Men såklart, och då var det ju en fest som heter Christmas Rumble, och där var ju Backyard Babies förband till Machine, det jag pratat om när de kastade öl på oss och så vidare. Och då gjorde vi massa MTV-intervjuer. Men jag har också besökt MTV-kontoret på senare år sen, och det är rätt häftigt ändå. Alltså, det var fortfarande de spelade musik. Och går runt där i de här liksom stora, stora korridorerna och titta på hur det fungerar i de här olika studierna. Så det är rätt häftigt. Och faktum är att Backyard Babies skrev MTV-historia tack vare Vanessa Warwick då, utan att vi ens visste om det. För vi så jävla kaxiga och lite naiva ifrån Nässjö tänkte såhär, MTV, där ska vi vara med. Vi har ju spelat in en demo här på kassettband, en demo som heter Bite and Chew. Det var ju sleazy, tyckte vi. Den skickar vi till MTV. Du vet, Dregen skriver och slickar på frimärken som man vet, postar som så här. Vad fan ska de göra med den? Det är ju ett video med musikprogram. Vad fan ska de göra med en jävla demo? Jo, men Vanessa Warwick, hon bara, fan vilka företagsamma jävla liksom, snubbar från Sverige som spelar rockband. Det här verkar intressant. Så hon lyssnar på den här jävla demo och tycker det är så pass bra. Så lyssna här. Hon spelar upp ungefär en minut av låten Bite and Chew med en stillbild på Backyard Babies.
Va?
Under MTV's Headbangers Ball en kväll. Jag tror ju knappt mina ögon. Vi är med på Headbangers Ball med en stillbild och en kassettdemo som rullar i bakgrunden. Och så säger hon någonting i stilen med att det här liksom, kom ihåg vad du hörde dem först liksom. Det här måste ni kolla in så här. Det har aldrig hänt före eller efter i MTV's historia att man har spelat upp en demo från en fucking kassett alltså med stillbild. Den har svartbit bild, det ligger ju så här fräna läderbrallor och åla runt någonstans i Nässjö.
Och fatta hur många kassettband de där har fått efter det.
Hon bara, åh nej, hennes chef kom in. Vad fan gjorde du?
Vi får
så mycket kassettband. Nej, men det tyckte jag var lite gott. Så efter det så hade vi ju en jävligt bra relation med Vanessa Warwick och MTV och Headbangers Ball. Så att när det väl var dags för oss att spela in våran riktiga video till demoversionen av Bad to the Bone, en låt som skulle vara med på plattan Diesel and Power. Det här var ju demo som kom precis innan våran debutplatta. Då hade vi såklart inga pengar att spela in en video för, men vi insåg det, vi måste ju ha en riktig video om vi ska kunna bli spelade på MTV. Så då kom vi i kontakt med en videoskola i Gamleby, de har någon sån här videofolkhögskola Gamleby, där man lär sig att bli, ja, men man lär sig allt möjligt om videoredigering, inspelning, kameror och så vidare.
Var ligger Gamleby?
Ja, men Gamleby ligger i Småland, om jag inte säger helt fel. Ja, precis. Åtvidaberg någonstans där, inte fan vet jag. Och vi då tar våran brödbuss som vanligt som vi fick låna i packar in våran skit, åker till Gamleby för en weekend och spelar in en video till Bad to the Bone demoversionen. Och det är ju massvis med elever bara som är helt gröna, precis som vi är ganska gröna med att spela in video. Vi får till och med stå framför, på tal om grönt, framför sån här green screen liksom. Och bara, det är ju skitroligt. Vi spelar, allting går superbra första inspelningen dagen. Vi känner att vi har fått väldigt mycket snyggt, bra material till den här videon. Och då tänkte vi så här, men nu är det, de bor ju på någon sån här studentbostäd, alla de här som går i den här skolan, så nu är det fest. Backyard Babies är bra på det. Så att vi, med regissören som är lite huvudansvarig då, och han har sin flickvän med sig, vet jag också, så blir det ju en jävla fest i en sån här student någon korridor där. Vi sitter på ett rum och det är sups. Och det är ju på den tiden man drar Kir eller California Red och California White, du vet, det blir ju inget bra liksom. Och Johan Blomqvist då, min kära basist, blir ju såklart apfull och börjar hålla på liksom och stöta på den här videoregissörens flickvän. Det blir super awkward stämning och alla bara skruvar på sig och tänker så här, men fan, nu är det dags att dra. Vi ska spela in hela dagen imorgon också liksom. Och så bara, då gör Johan en klassiker. Han ställer sig upp och kaskadspyr. Som tur var inte på regissören eller hans flickvän, utan han spyr på mig. Och jag vet det, jag kommer ihåg det som det var igår, för jag hade vår egen merch, jag hade en Backyard Babies keps. Som tur var hade jag den på mig, så att all den här, jag tror han måste käka chili con carne eller någonting. För massa jävla, alltså det såg ut som en sån klassisk, vad heter det? Bruna bönor burk som man hällt över min keps. Så det rinner fullkomligt ner. Då kände vi så här att okej, nu är det verkligen dags att gå och se om det blir. Det var lite tryckt stämning dag två under den här videospelningen. Vi slutförde den i alla fall. Skickade denna video sen då till Vanessa Warwick på MTV. Och hon spelade den direkt alltså. Så vi var så jävla nöjda. Och den gick ett par gånger faktiskt på MTV.
Cool.
Och det här var ju innan vi ens hade fått vårt första skivkontrakt.
Men ni borde ju haft med, ni skulle filmat det. Det hade varit som en special effekt det här med
spyan.
Chili con carne, ja. Rinnades över eran merch.
Ja, så att min eller Backyard Babies relation till MTV har ju varit väldigt rolig och den var väldigt långtgående och vi hade bra kontakt med Vanessa Warwick under alla år. Sen sedermera så avvecklades ju både Headbangers Ball och MTV, slutade mer och mer med musik och så vidare. Sen har ju allt fasats ut till någonting. Så här. Jag tror att jag sprang på henne för ganska många år sedan och frågade vad, om just det, vad hon kände inför att det blev inget Headbangers Ball mer och vad som hände med MTV och så vidare. Men jag har för mig, hon hade inget, hon såg bara rätt sur ut. Jag hade inte något bra svar på det där. Men väldigt intressant era, och faktum, jag tror också jag har sagt det här till dig och här i podden. utan MTV så hade ju Guns N' Roses aldrig breakat på det sättet de gjorde i USA. För MTV spelade Welcome to the Jungle. De körde den nattetid. För den var lite, vet inte fan. Men sen kom det in så sjukt många requests för att få den här låten spelad igen. Alltså. Så att det blev, de kunde liksom inte stå emot. Och helt plötsligt började de köra Welcome to the Jungle dagtid. Ja, och resten är historia när Guns N' Roses breakade.
Ja, coolt. Mitt stora minne med MTV eftersom man var tonåring, det var att hitta gömda porrtidningar. Det var inte så jävla intressant längre.
Vad?
Framme på, eller framme vid hemtegården ska jag säga. Alltså det är där vi helt enkelt snackar om saker som har inträffat under veckan som har gått. Och det är ju alltid någonting som händer. Jag tänker du får börja, Nicke.
Jag tog inte ta med min tröja. Så jävla varm. Jag fattar inte, det där blev ju helt... Ja, hemtegården. Vet du vad, jag har varit på... ett band, ja, frågan om hur mycket de egentligen hade nytta av MTV eller inte, jag vet inte. Jag var och kollade in The Pretenders på Cirkus. Det var faktiskt inte i den här veckan, det var för 2 veckor sedan. Jag hann aldrig nämna det sist, jag tänkte jag skulle säga det nu för det kommer in på en annan grej. Chrissy Hynde och The Pretenders, de är ju inte 19 år längre. Jag tror hon fyller 73 faktiskt bara för några veckor sedan också. Från kvinnan då, Chrissy Hynde, som stegade ut på cirkusscenen i höga svarta, högklackade svarta stövlar, tajta jeans och någon rock-tisha. Jag tänkte så här, fan, det här kan bli bra. Men hon börjar med att skälla ut publiken till förbannelse och vifta med händerna och är på så jävla dåligt humör. Hon är arg som ett bi. Och sen tar hon gitarr och så kör hon någon låt och sen så bara hon svär åt folk. Jag författar först inte vad det är hon håller på med. Innan jag inser att hon vill inte att man filmar eller håller upp mobiltelefonerna. Jag menar, du vet... Mm. Det har ju varit fram och tillbaks under många, många år har ju artister försökt lite hit och dit med att ha mobilförbud och det ska låsas in mobiler och vad fan det nu har varit. Men du vet, idag vi har pratat om det, du har allting i din jävla mobil och alla människor älskar att dokumentera. Och många, många, många artister, till och med nästan de flesta, tjänar ju på att folk delar deras grejer så vidare de inte suger på scenen och så vidare.
Nej, och jag tycker man har ju stått där både på scen och vid scen och fan, artister själva filmar ju andra artister i början också. Ja. Så det är väl inget konstigt.
Men det gör inte Chrissy Hynde enligt hon själv i alla fall. För hon sa någonting om att you can take your phones and shove them up your ass. Do you need to call the babysitter, leave the room, skrek hon åt någon stackare som var tvungen att svara. Det vet, det är ju lite intimt på cirkus där, ja. Så det blir ju, man hör ju varenda ord hon säger även om hon inte pratar i micken. Och sen säger hon någonting roligt som vi beskattar åt sen då. För jag sa att jag smygfilmade bakom en gubbe såhär, för att jag tänkte han kommer få skiten ifall hon ser. Så jag såhär, höll vi satt henne på någon VIP-läktare där. Då säger hon, we're a rock band, we're not into social media. Och då sitter ju min kompis och eldar upp sig som fan över det här och börjar kolla direkt då att Chrissy Hynde har en egen Instagram och The Pretenders har en Instagram med massa följare. Bara, vad fan är det här? Nej, hon var bara dåligt humör. This was a mood killer, sa hon. Och så vände hon ryggen mot scenen och ställde sig bara så här, liksom, nej, det var ett konstigt gig liksom.
Nästan pengarna tillbaka för det.
Ja, min kompis var som hade betalat för biljetten. Hon var faktiskt riktigt sur. Jag tyckte mest var så här, whatever, det är väl kul att ha sett Pretenders någon gång. Det var väl antagligen sista gången kanske de turnera. Jävligt grym gitarrist här i alla fall. Men det här kommer in, jag kommer komma in på en grej här nu då, varför jag tyckte att det var lite intressant. För jag känner att jag omedvetet spenderar alldeles för mycket tid med att bara slöskrolla på telefonen. Det här är någonting som man har pratat om väldigt länge och du och jag har pratat om det. Och jag har känt hur jag har mått den här sommaren in i den här hösten. Jag måste göra förändringar. Och en grej som jag känner att jag ville förändra, det är mitt eller sociala medier, beteendet generellt, skärmtid, you name it. Och det är just det den heter, skärmtid. Det finns ju en massa funktioner som jag har bara skrattat åt lite grann. Fan, du har ingen jävla disciplin. Du behöver inte ha en iPhone som hjälper dig med att hålla koll på vad du tittar på och inte tittar på. Men nu har jag äntligen använt iPhonens funktioner när det handlar om skärmtid och begränsningar. Och det här är ju skitroligt och skitintressant. Klockan 8 stängs alla mina appar av förutom det jag verkligen behöver då, som väder till exempel. Kan inte kolla några mejl, varken privata eller jobbmejl. Kan och kan, det går ju att override den här grejen såklart. Men det gäller ju liksom att följa det här nu då. Och jag har ställt in alla sociala medieappar tillsammans på en timme. Det sa du ju tidigare till mig idag. Det är rätt lite tid. Ja, fast tvärtom också. En timme om dagen. Det kommer du upp i hur snabbt som helst. Vilket är då helt sjukt hur mycket tid du spenderar på att scrolla Instagram eller Facebook. Så efter en timme så står det bara, eller 55 minuter, bara, nu är det 5 minuter kvar. Sen så stängs alla dina sociala medieappar av. Och jag tycker det här är skitintressant. Det är, jag berättar om det nu för att få återkomma till hur det här experimentet går. Igår var jag tvungen att overrida Instagram, för jag var tvungen att ta bild på roligt hästbajs som hade hamnat på en scen. Eller på en sten, ska jag säga. Fortfarande på det här pretenders-gigget. Jag tyckte det var så kul. Så jag tänkte, fan, det här, men du vet, då kommer den här. Jag måste fota det här och jag måste lägga upp det här.
Varför skulle du inte fota och lägga upp det dagen efter då?
Oh. Men då är det inte lika kul. Nej. Det var ju då, det var en sån här instant grej. Så då overridade jag tidsbegränsningarna i en minut för att kunna lägga upp den här hästbajsen. Oh. Det är för övrigt så som min foto, vad heter det, hur mina foton ser ut i min iPhone nu. Det är bara katt, spy och kattbajs och hästbajs. För det är sånt man gör när man är djurägare. Man fotar ju alltid bajset för att se så här från dag till dag hur det ser ut ifall man har problem. Så det är jävligt. Det rippade Taylor Swift-klipp blandat med hästbajs i min iPhone. Skämt åsido, det här blir ganska intressant. Så det är det jag har hållit på med nu här i veckan och försökt liksom anpassa mitt beteende och lära mig att nu var det slut. Du får komma tillbaka imorgon igen om du vill titta på Instagram.
Ska du ha gått från Frankrike och vinsommelier till nu en bajssommelier?
Ja. Men du som lyssnar och är djurägare, vare sig det är hundar, katter, hästar eller vad det fan är. Visst fan fotar man bajset?
Jo,
man
fotar ingen bajs.
Men kantarellhunden kanske inte har de problemen. Så fort ett djur har problem med man ser ju oftast på avföringen om det är något knas. Ja. Därför är det väldigt viktigt att dokumentera.
Man kollar ju alltid.
Ja,
kan
precis.
Men fota vet du.
Plasthandskar på och så får man ta isär bajset så här och känna om det är, och hur det är i substans. Ska man kunna förklara det för veterinären och så får man gärna några bilder på det också. Så här. Tappar man telefonen ner i det bajset. Så kan det vara.
Herregud. Ja, jag tycker du är grym om du fixar en timme per dag, måste jag faktiskt säga.
Ja,
eftersom
ja,
som jag
sagt,
vet att jag själv använder just appar och sånt för research till liksom radioprogram och
ja,
så vidare.
Nej, men det är därför det var det jag sa. Jag kommer snabbt upp i en timme när dagtiden man sitter med vardag och jobbar på radion, för då använder man ju oftast Facebook eller Instagram ibland när man scrollar igenom lite olika nyheter och artister. Mm. För det är ju jag vänder mig hellre dit än någon jävla nyhetssajt där man bara får liksom, där man får nyheten skriven av någon journalist liksom.
Jag skulle vilja använda den här på min sambo faktiskt när vi kollar på film, för att hon sitter ju och scrollar grejer när man kollar på film. Det är liksom noll fokus på filmen.
Ja, det där är ju ett beteende man pratar ganska mycket om, att det är en hel generation som inte kan kolla på en grej bara, utan man måste titta på två saker samtidigt. Mm. Folk som spelar spel samtidigt som de scrollar på sociala medier eller vad det nu är, liksom, har en tv på samtidigt som spelar. Det där fattar inte jag.
Nej.
Min flickvän är lite grann så, hon måste ha någon så här background noise som hon kallar det för, till exempel någon dokumentär eller någon behind the scenes för någon Marvel-film till exempel, när hon, om hon lagar mat eller gör någonting annat. Så här. Det är bra. Jag får ju, min hjärna, det bara blir härdsmälta. Ja. Vi får många grejer på en gång.
Ja, men när jag lagar mat då sätter jag på Pavarotti och sen blir det magisk mat.
Mm. Men nu är det skärmtid som gäller. Begränsningar, motherfucker.
Ja, mat för min del vet du tusan i veckan. Däremot så var jag på 40-årsfest för Hagge heter han, spelar i ett band som heter Self Deception. Och det var då överraskning, och så hade man då bokat en partybuss inne i Stockholm redan klockan 2 på eftermiddagen. Den skulle då cruisa runt i Stockholm i 2 timmar och sen skulle vi stanna vid Garlic and Shots och där liksom skulle festen fortgå så att säga. Det fanns ju många problem med det här med just partybussen. Eftersom jag kom från Eskilstuna och gården så var det så här, vad fan, jag pallade inte konka liksom platta bira. Alltså, det kommer jag inte orka. Så att det blev ju att köpa en Captain Morgan, enkelt och lätt att bära på, och sen så sätta sig där på partybussen. Och det visade sig att det var inte så dumt att dricka sprit på partybussen, för att man blir ju pissnödig när du sitter och dricker bärs. En jävla massa bärs som många gjorde. Och det fanns ju ingen toa på bussen.
Aha.
Och det visste vi också om innan. Så då bara, men det ska vara pisspaus. Men då tänkte jag lite längre bara, vad fan ska de köra pisspaus i centrala Stockholm med 25 pers på bussen? Och mycket riktigt så stannar den ju bara vid någon jävla gata. Så folk bara springer ut, jag också faktiskt, och ställer mig vid ett träd vid någon jävla park. Och då ser man ju en kvinna komma med ett litet barn i barnvagn och en unge bredvid också så här. Så jag står ju och gör crab dance runt trädet för att inte liksom visa allting. Och försöka vara lite normal liksom. Men jag förstod liksom, jag blev lite sur. För jag fattar inte, vad skulle vi göra? Det var vissa tjejer som sprang in på något hotell. Där får du egentligen inte heller pissa om du inte bor ju.
Nej.
Så jag bara, det är konstigt att de inte, det är ju kul grej, men det är konstigt att de inte har något samarbete med någon krog eller något hotell, tänker jag, där de liksom stannar och verkligen, ja men alla springer in här, köper varsin drink och så går ni på toa och sen är vi tillbaka här igen på 20 minuter. Så att det var konstigt. Så alla springer ut och är egentligen olagliga liksom.
Fan, jag får såna obehagliga flashback. Det låter som vilken Backyard Babies turné som helst, där toan inte fungerar längre eller den är full, busschauffören har glömt att tömma den, så står man in i någon trafikkaos in i Berlin, du vet, och bara måste pissa. Det går inte att hoppa av bussen, det går inte att stanna bussen, det går inte att pissa, men den är full. Det bara skvalpar fucking piss i den här bussen, nästan så det borde rinna över.
Han är ingen pissedunk som jag brukar ha med mig.
Det blir ju sådana saker. Det är så jävla äckligt. Jag hatar att vara så begränsad, på tal om begränsningar. Alltså, you gotta go.
Ja.
Eller hur?
Mm. Lite så är det. Men sen så ser jag fram emot nu, för nu har inte det hänt ännu, men jag ska klippa häckarna där hemma. Det har skjutits på alldeles för länge. Nu är de liksom 2,5 meter långa, höga. Både svärmor och min sambo blir snart sura på mig. Så det ska klippas häckar ordentligt. Fan vad det ska trimmas. Men då har ju min svärfar en sån här med sladd egentligen, som jag använde tidigare.
Yeah.
För det här är liksom min uppgift på gården. Och jag är ju lite, jag vet inte om du märker det, ibland zonar jag ut liksom. Bara tjo, försvinner och börjar tänka på liksom, undrar hur det hade varit att äta choklad under vatten. Och då råkar jag ju alltid kapa sladden med häcksax och så bara slutar allting.
Ja.
Det där har hänt 2 gånger, jag har köpt nya grejer och sånt. Men nu tänkte jag köpa en helt ny häcksax istället. Blir förmodligen en med bensin och så bara kör jag över allting. Det ska jag göra helt.
Jag skulle precis säga den här historien till dig. Jag visste inte att jag skulle komma till det där. Att sist jag klippte häck med en sån häcksax så sa min exfrus pappa. Det är ganska länge sedan.
Ja.
Jag skulle hjälpa dem med häckklippning ute i Täby kyrkby. Akta så du inte klipper av sladden. Jag bara, men nej, men det är klart jag inte gör. Fan, ser väl att det är så här, zup. Första som händer. Hur fan kunde den lägga sig där sladden rakt? Nej, där är nog en bra idé med batteridriven. Alltså. Men du känns så jävla seriös. Jag får ju panik. Jag har så mycket väggren som ska rensas och buskak och klippas. Du vet, våran sopbil har vägrat snart köra in på Fornboda gård för att det hänger så mycket trädgrenar ner så den repar och bara hänger, alltså de kommer knappt in. Klippen inte och rensan inte in på vägen för kunden, och då kommer vi inte in och tömma era sopor längre. Så då får man ju börja med det.
Ja.
Så jag ligger lite efter, kan jag säga. Men jag skyller på att jag var sjuk i somras.
Kan inte bara ta en flamethrower? Det hade ju sett lite coolt ut.
Alltså, kör! Ta fart för fan, så kommer du igenom det där buskaget.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre förr. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja, tillbaka till 1981. En liten kort vända får jag väl säga. För att jag hoppar in lite på det här med det här sovjetiska tankfartyget som gick på grund vid Dalarö i Stockholms skärgård. Väldigt mycket sånt förut har också varit när jag går igenom vad som hänt olika år. Det är rätt mycket så här oljespillning överlag. Särskilt förr. Och 200 ton olja som togs upp på 3 veckor. Det är inget vackert när man ser de här grejerna. Så man håller på och rensar och djuren är helt dränkta i liksom olja. Man får lite ångest av vad människor.
Nej, men jag lider ju av jättemycket grejer säkert. Som går säkert sätta massa jävla bokstavskombinationer på både det ena och det andra. Men alltså så här, med när man får panik över någonting som blir ohanterligt. Till exempel hemma, vi tar ett exempel, du tappar din olivolja till exempel i golvet, köket, och liksom, du vet, du får olivolja över hela köksgolvet och du ska ligga där och ta, alltså det känns som att det här blir ohanterligt, ja, kan jag inte få upp all den här. då i sådana lägen ska man ju tänka på, för att varje gång, precis som du sa, varje gång jag tittar på, kommer i kontakt med oljekatastrofer, hur många jävla hundratals ton det än handlar om som driver mot land, jag är bara lik också, och in på stränder, djurliv alltså, och de här oftast frivilliga står liksom med sjöfåglar och försöker tvätta olja. Alltså jag får såna rysningar i kroppen när jag pratar om det, för att fy fan att jobba mot någonting som känns helt ohanterligt. Att tvätta bort olja ifrån fåglar och djur och sanera stränder. Och jag vet inte om det var någonstans i Frankrike, alltså en hel by någon gång var en oljekatastrof jag läste om, så här, som blev helt utplånad. Alltså det gick liksom knappt att återhämta något liv där överhuvudtaget. Då kan man snacka om någonting som är ohanterligt. Och ja, varför går de på grund? Varför blir det sådana katastrofer? Ingen aning. Men hur ska man annars frakta den här oljan? Jag vet inte. Alltså. Mm. Men det är helt sjukt. Och jag vet inte, precis som du sa, jag vet inte om det är för att vi sitter ibland, du och jag, gör research bak i tiden mot vad man kanske gjorde förr då, innan vi drog igång den här podden eller vad den är. Så upplever man ju, tycker jag, ibland att det var bara katastrofer. Vart du än vänder dig, vilket jävla år det än är. Och det är ganska deprimerande.
Ja.
Och bara så här, man bara adderar upp hur jävla många, alltså för, du vet. Mm. Någonstans så kommer de ju med en stridström så man kan hantera det. Men när man sitter och gör research på flera år och bara kommer i kontakt till exempel med, om det bara tar oljekatastrofer, det är ju helt sinnessjukt.
Ja.
Jag mår fysiskt illa när jag tänker på det.
Jag kommer ihåg när det skedde utanför Ystad när jag bodde där. Det är ju så långt ifrån det du ska göra hemma, om man säger så. Men det fanns en vilja av att hjälpa under the influence, så att säga. Jag och min polare Tobbe Brandt, vi gick runt alltid i Ystad här. Det var sommar och grejer. Vi hade ingen boll. Vi ville ha en boll.
En boll?
Ja, en fotboll eller någonting och latcha med på stranden. För vi hade ju däremot med oss en gummijolle som man kunde blåsa upp och ett flak bira. Men vi behövde boll. Så vi gick runt och plingade på random hus i Ystad på väg ner till stranden. Och när folk svarade så bara, hej, har du boll? Det var väldigt många som inte hade boll hemma, eller i alla fall inte ville ge oss en boll, vilket kanske är lite förklarligt. Men sen kom vi till ett hus där vi faktiskt kände en kille som bodde. Hans farsa var advokat. Så det var så här fint hus. Och där plingade vi på och hoppades på att då han vi kände, för han gick i samma skola som mig, skulle svara. Det gjorde han ju inte såklart. Det var hans pappa som svarade. Men då tänkte vi, nu frågar vi inte, har du boll? Utan nu frågar vi först om han är hemma. Där.
Har du pengar?
Tobias hemma. Ja, det är han. Och då kom han och då stod vi där halvpackade och bara, har du boll? Har du boll? Och han hade boll, så vi fick ta med den. Och så gick vi ner till Ystad strand då. Och där så hade du då några dagar innan, vecka kanske det var, just utanför, ganska långt, alltså Danmark-hållet nästan, skett någon sorts oljeläckage på någon båt. Så att vi fick ju den briljanta idén när vi hade, ja, när bollen slutade vara så rolig helt enkelt, att nu pumpar vi upp, eller blåser upp den här jollen och paddlar ut för att hjälpa alla som strider och hjälper till med det här fruktansvärda oljeläckaget. Så, och vi är helt seriösa då, så vi tar med oss flaköl också, måste ha proviant med dig, sätter oss och börjar liksom paddla ut långt som fan. Det var liksom så här, vi var så långt ute så att man inte såg att det var människor på stranden längre. Det var bara en prick liksom.
Och då började... I en gummi, uppblåsbar gummibåt med flaköl.
Två karlar som väger 90 kilo. Och, ja.
Fy fan.
Och så började det komma lite högre vågor. Men framförallt så var vårt stora problem att ölen började ta slut. Så att vi bangade där någonstans och började dra hemåt. Och när vi väl kom fram till stranden, då var vi ju helt slutkörda. Då var det bara att dra hem egentligen och däcka.
Det är fara för livet.
Livsfarligt.
Helt livsfarligt. Ja.
Vi skulle fortsatt med bollen bara. Men det var ju en fin tanke att vi ville hjälpa till. Alltså, så tänker jag.
Det var alltså folk mitt ute på havet som är på att sanera olja. Jajamän. Dit skulle ni paddla in, jävla gud.
Jajamän.
Där hör ni, där
bad
hör ni.
Idea.
Där meet, hör ni. Meet. Kids, inte bada och paddla gummibåt när man har druckit öl. Det blir inget bra.
Alltså jag skulle säga, till och med utan öl ska du nog inte göra
inte utan öl heller. Nej, inte alls. Från det ena till det andra kan man säga. Här drack de i och för sig också ganska mycket hela tiden. Så fort man skulle ha ett litet möte och träffa någon, så zoomar man fram den här lilla jordgloben och öppnar upp den, så står det några whiskyflaskor i där. Eller någonting sånt där var det ungefär. Jag snackar om tv-serien Dallas, som du nämnde i introt, hade svensk premiär 1981. Alla som är uppväxta på 80-talet och var, ja, levde då har ju sett Dallas. Alla tittade på Dallas med G.R. Ewing med cowboyhatten där.
Och det representerades väl rätt långt in på 90-talet till och med.
Jag vet faktiskt inte hur många avsnitt det finns av Dallas, men det var en jävla massa. Jag tittade på både Dallas, Falcon Crest och Dynasty hette det. Det var väl de tre serierna som gick. Dallas handlar ju om oljefamiljen. Falcon Crest var vinodlare. Dynasty, vet inte fan vad de var. Heather Locklear som var gift med Tommy Lee. Hon var väl med i Dynasty, har jag för mig. Nu kan jag kanske säga helt fel. Jag tror det i alla fall.
MASH gick väl alltid också.
Ja, men nu håller vi oss på de här tre. Och jag tänkte egentligen inte så mycket till, men Dallas, jag kommer tänka på en rolig koppling när jag satt och tittade på detta. Pantera, vårat älskade Pantera, är ju ifrån Arlington, som inte ligger så långt ifrån Dallas. Det är ju Texas såklart vi pratar om. Och visste du att Pantera bildades 1981? Det var ett rent sammanträffande att jag dök på den när jag satt och kollade det här.
Mm-hmm.
Jag älskar Texas. Jag har varit i Dallas ett par gånger och jag älskar Texas. Och det som var lite så här roligt när vi kom dit första gången, jag och mitt Backyard Babies, var att så här, men allt är mycket större i Texas. Allt är, det är så här en skrön att allt är mycket större i Texas. Så jag bara, så när jag gick in på den första liquor storen jag gick in i, så bara, åh, det stämmer. När jag plockade ner en sån 5 liters Jack Daniels, det var liksom en sån handtag för att kunna bära den och dricka så här. Åh, allt är större i Texas här. Det tyckte vi var jätteroligt att vi gick köpa jättestora Jack Daniels flaskor.
Ja.
Det kan man inte göra i lilla Sverige. Men vi hade, det var, jag vet att vi hade ett gig på stället som heter Trees i Dallas. Och där spelade vi. Och det här var ju efter att Dimebag Darrell hade blivit skjuten. Så jag hade någon sorts tal på scenen där. Och det var liksom ganska mäktigt för att vara i Panteras liksom, hemtrakter och få prata om detta och lira själv alltså. Men jag tittar inte så mycket på tv-serier nu för tiden. Men jag kommer ihåg att det var det man gjorde förr. Som till exempel, man satt och tittade på Dallas även om man inte varit skitintresserad av tv-serien. Lite på grund av att det fanns inte så mycket annat att göra heller.
Nej.
Så nu kanske det är. Men min nya skärmtidsbegränsning, så kanske det blir att titta på tv-serien igen. Dallas.
Dallas, ja. Jag kommer ihåg när jag var i Texas första gången. Det var i och för sig Amarillo heter det, va?
Ja, det kanske det gör.
Ja, det gör det. Du var under så här spring break eller någonting liknande när jag pluggade i LA, och så tog vi en bil, jag tror jag pratat om det här, förbi Grand Canyon stannade vi vid där, pissade ner med Sverigetröja.
Just det.
Och sen hamnade vi i Texas, och där var, gick man ju in på ett matställe, du vet, och så bara, ja, du får det här helt gratis om du käkar upp det på en timme, så kostar det så här, ja men, något sjukt, $80 eller något sånt. Och så får du ju liksom en stor jävla steak med massa side-grejer som man har i USA. Det är corn och det är haderajan och det här, vad heter det? Som är sallad som är...
Coleslaw!
Coleslaw, precis. De är ju tokiga det också där borta. Men, och så ska man då sätta sig på en scen och sitta och käka det här. Och vi kontemplerade ju lite så här, vi är fattiga studenter, fan... Vi kanske borde kränga upp varsin sån liksom, så blir gratis mat. Men alla bangade till slut för att vi kände att nej, alltså, det där går nog.
Ja, men vad lustigt, för nu kommer jag tänka på en sån grej också. Utöver då att jag tyckte det var så häftigt med den jättestora Jack Daniels-flaskan, så var det precis samma sak. Vi skulle in på ett sånt, tyckte steakhouse och skulle ha en Texas steak, någon där jätte variant. Och så, och precis som du säger, helvete vad stor den var. Det är lite som kaffe och läskmuggarna i Texas. Om du ska ha en large i Sverige, det är ju en mini i Texas. Vadå large? Det här är ju liksom fucking jumbo, mega. Ja, det går ju inte att beskriva liksom hur extremt. Vem fan orkar dricka upp ens? Det går ju inte att dricka upp så mycket läsk, det börjar med. Eller en kaffe får man ju lika stor också. Va? Nej, men det är häftigt. Texas är häftigt. Och Dallas var en cool serie. Och året 81 var ett coolt år helt enkelt.
Mm. Årets låt är vi framme vid då äntligen, där vi har suttit och granskat hela årets låt. Vad tyckte du om det här året?
Ja, men på tal om precis vad jag sa, 81 var ett coolt år. Det var ett coolt år. Jag hade väl lite problem egentligen att hitta vad jag ville välja ifrån 81, men det blev sen helt uppenbart vad jag valde som årets låt. Ska jag börja eller?
Ja, gör det så.
Jag har ju pratat om min extrema förkärlek för poptjejer. Du som känner mig lite grann och kanske följer mig i sociala medier nu då i nutid kanske tror att det började med Taylor Swift. Det gjorde det inte alls det. Utan det började med artister som Laura Branigan, Pat Benatar och till exempel Kim Wilde. Fan, jag hade en riktig crush på Kim Wilde alltså. Jävligt cool, söt, tuff, bra. Hennes, jag tror det är hennes tredje platta. Det är nästan min favorit. Men året är ju 1981 och då släppte Kim Wilde sin debut som bara heter Kim Wilde. Det som är så coolt med omslaget är att hon är upplyst. Hon har vitt på sig och lite så här gulvitt hår. Men sen är liksom bandet med i bakgrunden som lirar med henne då. De ser ut som de spelar något jävla, inte vad vet jag, svartrockband. De skulle kunna vara med i Sisters of Mercy typ liksom. Så låter inte musiken. Låten som jag har valt ifrån 1981 är hennes debutsingel och kanske en av de mest kändaste låtarna med Kim Wilde. Jag snackar om Kids in America.
Har du sett henne live någon gång?
Nej, och hon har ju varit i Sverige många gånger och jobbar ju med många av mina låtskrivarkompisar på senare år. Så här. Men jag har alltid missat henne. Det här är ju att, jag vet inte hur det är att se Kim Wilde idag liksom. Men nej, jag har inte sett henne live.
Tänk om du skulle ta lite pengarna av Taylor Swift-pengarna och se Kim Wilde någon gång då.
Ja, exakt. Det har varit många Kim Wilde-konserter. Ja.
Och anledningen att jag drar upp det är för att Nicky just nu sitter och funderar på om han ska åka till Kanada också och se Taylor Swift innan årets slut. Billigt.
Nej. Fast det är inte så dyrt att flyga till Kanada faktiskt. Jag kollar det där. Du kan komma nästan tur i tur för runt 10 000 spänn.
Och så ska du se samma show för den sjätte gången.
Sjätte gången, ja.
Nu ska jag till några som jag faktiskt har sett live flera gånger. Det har även du gjort. Jag tror till och med vi har sett dem tillsammans någon gång faktiskt, Nicke. Och det är ett band som jag räknar med att alla känner till. Det finns en rolig story med när det är första gången jag ser dem. För det är också första gången jag får hänga med vår kära kollega och vän Ian Haugland, trummis i Europe. Och där och då hände det. Jag fick en specifik fråga av Ian som var lite udda med tanke på att jag var ganska ung på den tiden. Men vi kör låten här först, tänker jag. Jag har alltså valt Rolling Stones med Start Me Up. Solklar för min del som årets låt. Så jävla bra. Den här är ju så här riktigt när man vaknar upp och har varit bakis och så bara, vi måste ut på nästa fest. Och då är det Start Me Up som gäller.
Jag sitter här och försöker trumma som Charlie Watts. Jag försöker göra den här att man lyfter liksom, man lyfter hi-hatten samtidigt med att man slår virveltrumman. Han har det väldigt specifikt. Man har ju verkligen den här låten, Charlie Watts spelstil alltså.
Ja, första gången som jag såg dem då så var det just med trummisen Ian Haugland. För vi... Jag var praktikant.
Ian har hoppat in i Stones där. Bara för det gigget. Ja, nej, jag fattar. Sorry. Ja. Jag är trött.
Ja. Ja, nej, alltså, vi var där med rockklassiker i Göteborg. De skulle spela på Ullevi. Jag vet inte, jag var 22 år typ. För det var innan jag flyttade till Los Angeles vill jag minnas, och jag var dessutom praktikant. Men då ville jag igen hänga lite innan på en uteservering någonstans i Göteborg och ta några bärs innan vi kollade på själva konserten så att säga. Det var ju ett tåg som vi tog då också, som vi gör nu fortfarande. Det var ett Rolling Stones tåg från Stockholm till Göteborg.
Okay.
Vad heter han? Spelar med Alice Cooper, gitarrist.
Ryan Roxy.
Ryan Roxy var och giggade och gick mellan liksom vagnarna och sånt bland annat. I alla fall, jag och Ian, det här är ju första gången vi sitter verkligen och pratar liksom, kan man säga. Och Ian ställer då en ganska djup fråga, i alla fall för en 22-åring att svara på. För att han hade lite då problem med någon av sina döttrar där hemma som liksom inte gjorde riktigt vad han sa och sånt. Flydde hemifrån och sånt. Vad ska han göra, undrar han. Janne innan får 22 år, tänker fan, det är en konstig fråga att ställa till mig. Jag är 22 bast, har inga barn. Men jag pratade lite om min syrra förra avsnittet ju. Och då tänkte jag så här, för jag är så jävla nöjd med mitt svar nämligen, för det här borde vara omöjligt för mig att svara på. Men jag sa då så här, det jag tycker du absolut inte ska göra, det är att säga vad de inte får göra, för då kommer de göra så. För syrran är exakt likadant. Alltså säger man, så här får du inte göra, då kommer det ske. Då gör personerna det.
Att du ska säga, du ska absolut inte använda kökskniven.
Nej, inte det heller för den delen. Men det gav jag som tips. Och så blev jag lite stolt som 22-åring att jag kunde ändå ge ett någorlunda bra tips. Eller?
Verkligen. Ja. Jag är också lite förvånad över Ians fråga där. Alltså. Men han är ju en man av många layers. Alltså. Jag älskar Ian. Ja, men vad häftigt. Vilket år var det här, sa du?
Jag vet inte vilket år det var, men om jag var 22, vad kan det ha varit, 2006, just det. 2007 eller någonting.
Nej men alltså, vi har väl sett, jag kom i kontakt med när jag var DJ för Rolling Stones på Friends, kommer du ihåg det också? Det här var kanske 2017, 18, kanske, någonting, jag kommer inte ihåg. Jag har sett Stones ett par gånger, vad ska man säga om Rolling Stones?
De är odödliga.
Ja. Alltså, farsan spelade ju Rolling Stones, The Beatles och Elvis för mig. Det var ju de tre artisterna jag växte upp med. Jag blev matad med. Och han föredrog alltid Beatles för mig. Tyckte väl Stones var, ja, de är bra också, men Beatles är bättre. Och jag tyckte väl så att, men inget av det här är bra. Iron Maiden är bra. Innan jag insåg att okej, de är bra också.
Ja. Vad tycker du om Motörhead då?
Motörhead är också bra.
Ja, för de ska vi prata om i denna veckas lyssnarberättelse.
Ja!
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och veckans mail kommer från Lars Ekeberg från Umeå. Det här var ett ganska långt mail. Det fanns mycket att ta från, kan man säga. För han skickade helt enkelt ett reportage som en tidning har gjort om det. För det var nämligen han som startade Motörheads svenska fanclub 1978.
Ja, och jag har också läst det här mejlet och sett hans urklipp. Och det är helt fantastiskt att sätta tänderna i. Så att vi har valt en liten del av det, eller hur?
Vi har valt en liten del här. Det fanns mycket att välja mellan.
Magiskt.
Det slutar ju såklart, alla som känner till Lemmy, att han fick hänga med honom en massa gånger. Och det här är en av gångerna. Då skriver han så här: vi var ute med Lemmy i London. Då blev jag så jäkla pissnödig att jag ställde mig och kissade mot en vägg i ett hörn. Vi var ganska fulla och glada och min kompis började lägga pengar i en parkeringsautomat. Helt random. Plötsligt kom två poliser och den ene frågade lugnt vad jag sysslade med. Jag svarade då glatt, I'm pissing on the wall. De vände sig då till min polare och frågade, and you sir? Han svarade då, I'm paying for it. Och Lemmy stod ju då bredvid och skakade på huvudet och skrattade mest. Det blev en kroppsvisitering på det, men ingenting mer. Så inga böter eller så i alla fall.
Fy fan, vilken rolig kommentar. Att finna sig i det läget, det gör man ju tyvärr oftast bara om man är lite berusad. Alltså, det var jävligt roligt. Ja, men först vill jag passa på att tacka Lars för att han hörde av sig och att vi fick ta del av alla hans Lemmy och Motörhead-historier. Och jag tänker då direkt på alla mina egna Lemmy-historier. De är ganska många också har blivit genom åren. De är både jätteroliga och sen lite då tragiska mot slutet. Men en av mitt favoritminne med Lemmy, det är när jag får, jag har sett dem på Whiskey i Los Angeles, och så får vi några stycken då gå upp i logen och träffa Lemmy och gänget efter, och välkomnar Lemmy oss in i hans loge. Och då har han endast på sig cowboy boots, blåa kalsonger, inte några boxershorts utan ja, ganska så tajta kalsonger, och så har han patronbältet utanpå, ja, och klass. That's it. Och så står han och röker och så bara ta för er, typ, så är det någon drinkbuffé där och så vidare. Och då vet man ju inte riktigt vad man ska säga till henne, bara good gig. Så det var bara att hälla upp en Jack och Cola och sitta där och bara känna in atmosfären liksom. Det som är lite sorgligt är, eller det visste man ju inte då, men man kände ju på sig att det här går ju inget bra, för jag hade lirat med Lemmy strax innan 2015, då han fullkomligt åt amfetamin ur en påse med sked, alltså det var så här, så jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Det här, alltså, jag har alltid vetat att han har haft ett extremt hårt levande. Mm. Och sen var vi på en festival som heter Resurrection Fest i Spanien. Och där lirade Backyard Babies och där lirade Motorhead. Och det här var ju då sommaren 2015. Och då tänkte jag så här, helvete vad han ser gammal och sliten ut nu, Lemmy alltså. Och han fick hjälp både upp och på scenen och av scenen. Och sen i december då så avled han ju alltså. Så det var ju knappt ett halvår innan han dog faktiskt. Och man såg på honom att hans ögon var helt så här, det var inte mycket kvar alltså av Lemmy. Men han stod ju fan på scenen, ta mig fan in i det absolut sista. Alltså. Så att det, jag har väl svårt att ens komma på någon som skulle kunna mäta sig med Lemmy som någon sorts rockikon alltså. Det, och därför är de här historierna om Lemmy och de som har liksom drivit den här fanklubben och gjort det här, det blir liksom, det blir odödliga och stora som man kan läsa om och grotta ner sig forever alltså. Mm. Tack igen för historien, jättebra, jag fick massa härliga Lemmy-minnen på grund av det där faktiskt.
Enda gången jag träffade honom var ju på Rainbow i Los Angeles, då satt han ju vid spelautomaten. Mm. Och min tjejkompis Isabelle ville ha en bild med honom, så vi kom fram och frågade efter det. Så jag tog en bild på honom och henne, men jag frågade aldrig själv. Nej. Det har aldrig riktigt varit min grej.
Nej, men det är nästan varit kul att höra om han hade bett dig dra åt helvete. Eller om det, för jag, alltså, jag till och med, han har ju dissat regeln. Vi stod utanför Rainbow såklart. Ja. Och vi skulle iväg på en efterfest. Och Lemmy står utanför också. Och regeln bara, come on! Eller vi vill liksom typ ha med Lemmy, vi skulle åka limousin. Jag tror det här var med Fredrik Strage till och med. Alltså, jävlar i helvete. Aha, okay. Det var någon sån galen resa vi skulle downtown. Town LA sen, med en café skulle jag ha ett reportage. Det var ju, kunde ju inte använda hälften av det där bildmaterialet. och då säger typ Lemmy, fuck off! Alltså typ, dra åt helvete. Jag vill inte åka med er, jävla idioter. Men däremot på tom att åka, jag har ju turnerat ganska mycket, nu kom på en grej här till, bara, fy fan vad roligt. Med Lemmys alltså den enda busschauffören, den enda turnébusschauffören som Lemmy accepterade under många, många Motorhead-turnéer i USA. Det var en liten, halvtjock Florida-gubbe som heter Dennis White. Han körde för något så här stort turnébussföretag i USA. Och det var den busschauffören som, var inte han tillgänglig så skulle Lemmy inte åka. De var tvungna att flyga in honom för att köra Lemmys buss. Och det skröt han ju om ganska ofta, den här chauffören. Vi åkte med honom flera turnéer. Och han var helt fucking galen. Jag fattar varför Lemmy älskade honom, för att han är den sjukaste busschaufför jag någonsin har åkt med. Livsfarlig, men alltså nu i efterhand kan man ju skratta åt det. Han så här brukade så här, var så här intercomsystem på de här stora amerikanska turnébussarna. Så när jag och Dregen satt längst bak i turnébussen så kunde han liksom, så ringde din telefon innan vi fattade en vecka in på den här turnén att det gick ringa inom bussen. Det bara, det ringer. Nej, nu har du är du full. Jag bara, fan, det hänger en telefon på väggen. Svara då, vem fan kan det vara? Så bara, då sitter vi långt bak i bussen. Då är det ju, hey guys, this is Dennis. Come up front here, I got something for you. Då satt han liksom med ett CD-fodral på ratten medan han körde buss och hackade kokainliner. Kom här, jag bjuder bara. Och vi bara, fy fan, på med cruise control. Och så bara satt vi och garvade. Det här är ju rent livsfarligt, busschauffören gör detta. Tror fan att det går undan. Och då berättade han för mig, för att jag tror det här var på morgonen så här, och vi hade väl inte så mycket sprit kvar. Bara, ni kan få open the secret Lemmy box if you promise to buy this back later on today. Det bara, vadå Secret Lemmy Box? Då har han ett kassaskåp under sätet på buss, alltså själva liksom när du sitter och kör, med kodlås. Där inne ligger alltid en Jack Daniels flaska. Det här är The Secret Lemmy Box. För att om du är på turné med Motorhead och Jack Daniels tar slut mitt i natten när du är ute på en highway och Lemmy inte har någon med Jack Daniels, det vill du inte vara med om. Så då är det alltid bara plup, 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 öppna. Så finns det alltid en extra Jack Daniels flaska inlåst där. Och den var framförallt inlåst för Mickey D. För det kommer jag ihåg, han också berättade. För Mickey D var så jävla störig och hade bråkat och var så här lite kaxig med den här busschauffören. Och då hade liksom till slut Dennis bara så kött till och för mig med bussen mot sidan och bara, ah, väck Lemmy, för fan alltså, wow, Mickey D bara, wow. Och då hade liksom Lemmy gått upp till Mickey D bara så här, Mickey, I'd rather fire you than my bus driver, so go sit down. Så viktig var den här Dennis White för Lemmy. Så att, ja, där man vill att vara en fluga på väggen. Men jag fick ju ändå höra historierna från, kanske smått överdrivna från den här buskaren. Men ändå, han var ju rätt fucking crazy.
Ja, herregud, ja, Lemmy-historier finns det ju gott om. Och det känns som att alla inom, ja, hela rockvärlden har några stycken, allihopa faktiskt.
Men det är väl så man vill komma ihåg honom. Och så kanske man också skulle vilja bli ihågkommen med massa så här, där folk skrattar och ler och liksom blir bara glada. Gamla crazy stories alltså.
100%.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Det känns som du ligger bra till där. Janne innanför.
Jag tror jag ligger långt ifrån Lemmy faktiskt.
Minnesluckan är sponsrade utav HelloFresh och nu är det endast en vecka kvar att använda superkoden Minnesluckan när du går in på hellofresh.se då. HelloFresh som levererar mat hem till dig med enkla och jättegoda recept. Och jag kan säga så här, nu när jag har använt det ett tag, att det är så himla lätt att välja och scrolla och läsa på den här hemsidan då, hellofresh.se, och sen ännu lättare sen då när man får det här med de här matkorten. Det är ju liksom ett blad, ett kort med, ja, till och med för mig då, busenkelt att laga den här maten. Och inte bara det då, som jag har sagt tidigare, supergott. Och det är liksom, det finns så många uppsidor med matsvinn till exempel, liksom små doseringar. Det är bara exakt det du behöver. Jag gjorde en rätt med sötpotatis. Och när du går i affären, som ett exempel, ah, ska jag göra sötpotatis, då kanske du köper en 2-3 sötpotatis. Det behöver man ju inte, man behöver ju en för helvete. De är ju superstora, då blir de andra gamla så länge. Här kommer det då en med till den rätten, så använder du bara den, så att det är jättebra.
Ja, det börjar ju lite för att hjälpa dig i början, Nicky, och HelloFresh var på bollen direkt. Så att det är ju kul att höra att det här funkar, superenkla kortet. Supertacksam för att HelloFresh också ger dig som lyssnar 1359 kronor rabatt på de fem första matkassarna. Och dessutom så får du ju efterrätt livet ut då om du använder våran kod.
Mm. Och jag säger återigen, fisk till exempel var ju en grej jag pratade om förra gången. Och jag har aldrig ätit så mycket fisk.
Som, fisk är nyttigt.
Ja, jag vet. Och miljötänk, what you name it liksom. Bara för att jag blev så sugen på de här fiskrecepten när man scrollade runt på HelloFresh-sidan. Så jag kommer alltså fortsätta använda HelloFresh, och passa på du också och utnyttja då rabattkoden Minnesluckan.
Och jag har i alla fall inte hört någon ångra sig eller slutat efter att de har testat. Så att du som lyssnar har verkligen ingenting att förlora. Det går bara att avsluta direkt, det går snabbt och enkelt. Ska man dessutom resa bort någon gång eller något sånt, så är det ju också enkelt att bara pausa en vecka.
Ja,
och så
det kan är en bra funktion, ja, precis.
Stort tack till HelloFresh, passar vi på att säga också.
Ja, tack HelloFresh.
Men nästa vecka, då får vi ju faktiskt någonting helt nytt här i minnesluckan också. Vi får ju en gäst.
Ja, det ska bli superspännande. Vi plockar in en riktig special guest mitt i säsongen som kommer bjuda på både det ena och det andra. Och hans historia och karriär är faktiskt helt unik, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Skulle man kunna göra en Hollywoodfilm på.
Ja, det skulle man kunna göra.
Så säger vi, och så får vi. Ni lyssna nästa vecka helt enkelt.
Ja, följ oss på Instagram, Minnesluckan podd. Sök Minnesluckan, det går inte missa.
Och sprid också att vi har den här podden, för du hörde, Nicke blir ju helt Han blir deppig när han får läsa om alla de här oljeolyckorna som vi får gå ner och researcha. Så sprid på den.
Ja, och återigen, jag glömde bort, det här är jätteviktigt. Fortsätt höra av dig till nickatrockklassiker.se eller jannetrockklassiker.se eller skriv då DM på engelska. Om du vill vara med i lyssnarberättelse och dela med dig av en sjuk, galen, crazy story från förr. Det här är ju superroligt att ta del av dem. Men mera, bara ös på. Så plockar vi upp dem här i minnesluckan.
Så hörs vi nästa vecka.
Yes!
Podplay, en del av Power Media.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.